Falska förespeglingar av Lena Lehtolainen i översättning av Marjut Markkanen. Uppläst av mig, Rakel Molin, för Word Audio Publishing International 2019. 1. Det första slaget kom som en överraskning. Petri hade inte alls lagt märke till den skinnklädda gestalten som stod på gångvägen. Han var försenad. Tankarna kretsade både kring grälet för en stund sedan och kring det förestående mötet. Det var ingen som såg hur den skinnklädde anföll cyklisten som kämpade i uppförsbacken. Slaget kastade Petri av cykeln, men det bedövade honom inte, trots att hjälmen gick sönder. Sedan slogs ett järnrör mot hans ansikte och knäckte näsbenet. Petri gav inte upp så lätt. Han var liten och smal, men smidigare än den klumpige motståndaren i sin skinndräkt. Han sparkade sin angripare på vristen så att denne nästan tappade balansen, vilket fick motståndaren att slå ännu ursinnigare. Petri försökte ta sig upp på benen igen. Då tog angriparen fram en kniv ur fickan. Petri hade kommit upp på knä när kniven högg till. Han skrek när kniven trängde in i hans vänstra skuldra. Angriparens ansikte, som doldes av ett hjälmvisir, var ett ögonblick i samma höjd som hans, och han såg sin egen fasa i den andres ögon. Sedan drog motståndaren ut kniven och högg till igen. Det sista Petri hörde var en bofinks segerrika kvittrande. När motorcykeln startades hade han redan förlorat medvetande. 2. Hur jag än försökte kämpa emot rann tårarna ut för mina kinder. Jag hade aldrig lärt mig att skala lök utan att gråta. Jag hörde hur mobilen ringde och fick med viss möda fram den. Maria Kallio? Tjena, det är Koivo. Hej, vänta lite, jag ska torka mig ögonen. Jag lade ifrån mig mobilen, stängde av plattan, lyfte av stekpannan och snöt mig grundligt. Är det glamour du lipar åt? Retade Koivo när jag plockade upp mobilen igen. Nej, löken. Jag håller på att laga laxsås. Du får nog överlämna matlagningen åt Antti. Det har skett en grov misshandel i Ladusved. Gärningsmannen är okänd. Offret opereras just nu och verkar inte ha stor chans att överleva. Anno och Postjärvi i finkammarområdet, men vi behöver förstärkning. Be ordningspolisen så länge och försök få tag på Lähte. Var är du? På stationen. Jag ska till sjukhuset snart. Jorv? Jag är där om en timme. Jag avslutade samtalet, knäppte på spisplattan igen, sedan ännu en. Det var bäst att koka upp pastan på en gång. Såsen skulle inte hinna småputtra som det var tänkt, men det kunde inte hjälpas. Jag hade inte hunnit äta lunch, och den 7 kilometer långa joggingrundan efter jobbet hade förbrukat de sista kolhydraterna i kroppen. Utan mat skulle det inte bli något alls av jobbandet. Jag skar ner löken i pannan, finhackade ett par vitlöksklyftor och brynte de gyllenbruna i den väldoftande olivoljan. Skorsen och bitarna av kallrökt regnbågsforell var genomstekta på ett ögonblick. Jag var ingen mästerkock, men pastasåserna som jag själv hittat på lyckades varje gång. Jag hällde ner pastan i kastrullen, blandade till en sallad, tillsatte crème fraîche, rosépeppar och en skvätt vitt vin i såspannan. Sedan gick jag för att kalla på familjen. Antti var ute i trädgården och beskar äppelträdet som med nöd och näppe klarat vintern, och vår dotter Ida byggde ett slott åt sina dockor av stenar och lera, vilket också syntes spår av i hennes ansikte. Kom och ät, ropade jag, för jag visste att pastan skulle vara färdig tills Antti hunnit tvätta av Ida. Vår katt Einstein smet in. Han hade känt laxdoften och visste att han skulle få smakbitar av Ida. Vill du ha vin? Frågade Antti när jag satte på Ida haklappen. Nej, Koivo ringde, jag måste till jobbet. Synd, det är en så fin vårkväll. Jag hade tänkt att vi skulle ta en promenad, beklagade sig Antti och hällde upp ett rejält glas åt sig själv. Det tar nog inte så lång stund. Jag har ett möte imorgon bitti och Koivo vill nog bara kolla hur vi ska gå vidare. En grov misshandel, sa jag, undvikande. Fastän Ida bara var 2,5 vill jag inte prata om jobbet i hennes närvaro. Hon fick det.